Word Audio Publishing presenterar Sektens makt, avsnitt 7, Manson-familjen del 2, av Kristoffer Lind. I översättning av Mattias Bergström, uppläst av mig, Magnus Schmitz. Skådespelerskan Sharon Tate ligger död i sitt eget hem, 26 år gammal. Mördad bara 14 dagar innan hon skulle föda sitt första barn. Hon har blivit knivhuggen till döds. Flera knivhugg har gått rakt in i hennes gravida mage. Hon har ett rep runt halsen, fast knutet i hennes gode vän och före detta pojkvän, frisören Jay Sebring. Susan Atkins står över henne med en blodig kniv i handen och ett vilt uttryck i ögonen. Runt om i huset på Cielo Drive, där Sharon Tate bor tillsammans med filmregissören Roman Polanski, ligger fyra andra kroppar. Jay Sebring är ett av offren. Två andra har knivhuggits till döds utanför huset. Ett sista offer, en 18-årig kille som inte ens känner de andra, har skjutits ihjäl på uppfarten. Alla har dödats med otaliga knivhugg över hela kroppen. Vissa har också skjutits på nära håll. Susan Atkins minns nu vad Manson bad dem om innan de tog avsked. De måste efterlämna något mystiskt och anmärkningsvärt. Med Mansons ord ringande i huvudet under påverkan av droger tar Susan Atkins lite av Sharon Tates blod på sina fingrar och slickar på dem. Det är varmt och sött. Efteråt hittar hon en handduk, doppar den i en blodpöl och skriver "Svin" på den vita ytterdörren med Tates blod. Kort därefter ger de sig av. Du lyssnar på Sektens makt. I den här serien kommer du nära historiens mest skrämmande sektledare. Vilka var de? Vad drev de? Hur kunde de hjärntvätta vanliga människor, som du och jag, till att begå mord eller ta sitt eget liv? Vi försöker förstå människan bakom monstret. Det här är det andra avsnittet om Charles Manson, historiens kanske mest kända sektledare, och hans Manson-familj, de hängivna anhängarna. Manson har väntat på dem. Han vill veta om de har fått platsen att se tillräckligt märklig och bizarr ut. Susan Atkins svarar att det gick överstyr, att de kanske åkte därifrån för fort, att hon inte minns någonting. Manson tittar forskande på henne. Sen nickar han några gånger, tar på sig jackan och åker tillbaka till Cielo Drive för att inspektera mordplatsen. När han har placerat några föremål i huset och ändrat på några saker är han nöjd. Men det slutar inte där. Nästa dag fortsätter de sin mordturné. Ungefär 8 månader tidigare sitter Susan Atkins med resten av familjen runt en brasa och sjunger med i de låtar som Manson spelar för dem. Det är hans egna låtar. Och låtar av The Beatles. Särskilt låtar från gruppens nya dubbelalbum med samma namn, som i folkmun kallas The White Album. Stämningen är god runt elden. De röker cigaretter och jointar, pratar och har trevligt. Du kanske minns att vi i förra avsnittet lämnade Manson-familjen när de precis har flyttat in på Spawn Ranch. Nu sitter de runt elden och njuter av avbrottet från vardagen, som har blivit mycket hårdare och mer disciplinerad sedan de bosatte sig på ranchen. När Beatles The White Album släpps i slutet av november 1968 betyder det inte bara att de får nya låtar och spelar runt lägerelden. Det är ett album som förändrar allt för Manson. För Manson är det inte bara ännu en ny fantastisk skiva av Beatles. Det är en uppenbarelse. Det är kulmen på deras verk. Ett stort och vilt dubbelalbum. Men också mycket mer än så, eftersom man tror att det skrevs direkt till honom. Att varje låt gömmer viktiga dolda budskap. Manson lyssnar på albumet om och om igen. Han skriver ner texterna, sammanflätar dem, lyssnar på låtarna igen, läser om texterna, uppslukad av de kopplingarna.